Polynom är ett litet investmentbolag med också en växande community för människor som vill lära sig mer om investeringar i onoterade företag. Vi har idag nästan 1200 delägare och välkomnar nya regelbundet. I vår lärorika podd lyfter vi fram vad som krävs för att framgångsrikt bygga och investera i företag. Detta sker genom intervjuer med duktiga entreprenörer och experter. Med ökad kunskap kan vi skapa fler företag och jobb i Sverige. Jag heter Niklas Danaliv och är grundare av Polynom. Med mig har jag Polynoms vd Mats Lind. En av Klarnas grundare och nuvarande vd Sebastian Siemiatkowski och hans fru Nina började investera i spännande onoterade bolag via sitt privatägda investmentbolag Flat Capital 2013. 2021 tog de beslutet att börsnotera sitt bolag och öppna upp det för allmänheten. Noteringen genomfördes i oktober 2021 och idag har de drygt 15 000 aktieägare. Nu ska vi prata med Flat Capitals vd Hanna Wachtmeister som leder verksamheten.
Välkommen Hanna.
Tack så mycket, kul att vara med.
Ska vi börja med att du beskriver din bakgrund och din uppväxt? Hur blir man en Hanna?
Oj, vilken stor fråga. Ja, genom att jag är nog inte så speciell. Jag är uppväxt utanför Stockholm på Värmdö, Norra Lagnö, som är i utkanten av Gustavsberg. I en ganska trevlig familj och nära två brorsor, yngre, och två föräldrar som är gifta. Och har väl egentligen varit i hela mitt liv, tyckt om att lära mig saker. Så att jag har alltid gillat att plugga och träffa människor. Och när jag började studera, vilket jag gjorde då efter gymnasiet, så har jag pluggat lite olika grejer för att jag har varit lite intresserad eller lite vilsen i vad jag egentligen tycker är kul. Och mitt största problem har alltid varit att det mesta jag har pluggat eller velat lära mig mer av har jag tyckt varit roligt just. Att jag har aldrig haft ett jobb som jag inte har tyckt om eller någonting. Så att, ja, jag skulle säga att jag är nyfiken, inte så rädd för att göra fel. Och sen så är ju allting var man hamnar och lite sånt där. Jag tror väldigt mycket på tillfälligheter och att möjliggöra att man är öppen för de här tillfälligheterna som kommer.
Okej. Okay. Du läste först fotografi och internationella relationer under ett par års tid. Och sen sade du om att börja läsa ekonomi i London.
Mm. Ja, alltså fotografi var egentligen under, vad ska man kalla det, i engelska termer, alltså gap year, efter gymnasiet. När man funderade på vad fara och ska jag göra av mitt liv ungefär. Och då har jag alltid tyckt att fotografering är väldigt kul. Men sen var jag också intresserad, för då hade jag bott i, jag hade gått på internatskola i Värmlands skogar och en ganska liten skola. Och jag kände att jag ville prova på storstadsliv. Och därför så hoppade jag på en kurs på Parsons i New York. Så det var någon slags kombination av att vilja prova storstadsliv och att lära mig mer om fotografi under ett års tid då. Och sen, det var jättekul och jag lärde mig ganska mycket får man ändå säga. Det är ingenting som jag jobbar med idag, men jag tycker fortfarande att det är kul med foto. Och sen så efter ett tag så började jag plugga på St. Andrews i Skottland där jag läste bland annat då internationella relationer och sen ekonomi som du var inne på.
Okej. Steve Jobs höll ett berömt tal 2005 för Stanfords examensstudenter där han tog upp att man aldrig vet vilka till synes udda kurser man kan få nytta av i framtiden. Han studerade till exempel kalligrafi, konsten att skriva vackert, vilket sen blev en framgångsfaktor när Apple var först i världen med att erbjuda fina typsnitt i sina datorer. Kan du se någon parallell till det, den erfarenheten att man, ibland kan man få nytta av, i ditt fall inom finansbranschen, av internationella relationer eller fotografi?
Jag önskar att jag hade så här bra polerat svar, men jag tror att det egentliga svaret som jag tänker på, det är väl att jag tror och jag lärde mig väldigt mycket i den kursen av människor med väldigt annorlunda mindset, för att jag har alltid varit lite svart och vitt och lite gillat att plugga på ett speciellt sätt, alltså klassiskt tråkig ekonom i grunden liksom, i min personlighet tror jag. Och det som var bra med att plugga fotografi, det är ju, det var en extrem mix av människor och en extrem mix av både åldrar faktiskt och bakgrunder och varför man tyckte om fotografi. Så att jag tror att egentliga lärdomen från det som jag har dragit nytta nytta av. Det är liksom olika sätt att se på saker där man liksom tar en bild eller alla skulle gå ut och ta samma bild och så ska man beskriva sin upplevelse på något vettigt sätt. Och att lära sig om olika människors perspektiv på saker. Någonting i den stilen kanske.
Det kan ju faktiskt vara en bra tillgång därför att vi ekonomer anklagas ju ibland av våra kritiker för att springa i flock och att vi har lite typiska flockbeteenden. Och då kan det vara bra om man kan vara lite contrarian och våga stå emot när flocken springer i en viss riktning.
Ja, det tror jag verkligen.
Har du några andra intressen som har liksom bidragit och format till den Hanna du är idag?
Ja, men alltså, jag har gjort både bra och dåliga saker som har format mig till bra och dåliga egenskaper. Så att, men en sak är väl, vad ska jag säga då? Jag har alltid gillat natur och hästar, på mycket med hästhoppning och hästar. Det brukar man ju säga i näringslivet, det är någonting man alltid ska trycka på för att det visar på att man kan ta ansvar och grejer. Det vet jag inte om jag var så ansvarsfull, men jag har en stor kärlek för hästar och tyvärr så är det en sån här typ av sport som tar extremt mycket tid, så att jag har inte hållit på med det de senaste 10 åren, så att jag kan tyvärr inte påstå att jag är ryttarinna idag, men en dag kanske jag tar upp det.
Vaktmästare är en gammal svensk adelsätt från 1500-talet som idag består av drygt 300 personer i olika grenar. Du är själv en vaktmästare. Kan du ge något exempel på fördelar och kanske nackdelar med att vara lite adlig i jämlika Sverige?
Ja, alltså det roliga är, bara för att börja, jag är extremt dålig vaktmeister på det sättet att jag kan typ ingenting om vilka släkt. Jag får alltid frågan så här, är du släkt med honom eller henne? Och jag är väldigt dålig på min släkt. Och sen så är jag ju, alltså lyssnar min man på det här efterhand så kommer han att säga så här, men du är ju inte vaktmeister, du är ju bara lat. För du har ju gift dig med mig och vi har bara inte ändrat efternamn. Så att, egentligen så ska jag inte Hanna Andrén. Men jag har alltså inte gjort det ännu. Och det har att göra med att vi väntar vår tredje dotter. Och jag tänkte att jag gör det efter att hon är född. För då ska hon få ett namn. Så att, det är inte, jag har ingen jättestark kärlek eller känsla kring det namnet. Om jag ska vara helt ärlig. För- och nackdelar för att svara på din fråga. Jag skulle säga att många äldre tycker att det är väldigt roligt att prata om det faktum vad vaktmästare är och så här. Och då får man ju träffa personer som lär mig saker om det. Men jag har faktiskt inte upplevt någon större fördel. Jag kan tänka mig utan att veta, för att jag upplever inte det som en nackdel eller problem eller svårt på något sätt. Men jag kan tänka mig att folk, i alla fall när man var lite yngre, kanske hade någon så här fördom om det. Att det liksom, man sitter på något fancy slott och har det kanonbra och badar i pengar. Eller jag vet inte vad liksom, samhället har så här målat upp för bild. Men det kan jag tänka mig är fördomar. I alla fall när man var yngre, som jag sa. Men de får man inte höra om själv. De sägs ju ofta bakom ryggen. Så jag har ju liksom sluppit att ta del av det. Nackdel, nej. Men fördel å andra sidan. Jag hade gärna sagt att man hade någon slags privilegie. Eller att man, men jag har inte upplevt det så. Det ska jag faktiskt säga att jag inte har. Men det, jag har ju inte heller så mycket att jämföra med. Så att, det är svårt att säga. Jag tror inte att det finns varken stora nackdelar eller fördelar. Det är ett namn.
Intressant. Vi hoppar lite grann till din karriär inom finansbranschen kanske. Och prata lite om, du studerade då ekonomi och började deltids på kväll, eller som jobbar med SE-banken i London.
Ja, exakt. Hur började jag? Ja, men det var någon gång jag insåg att det var någon som berättade på plugget att egentligen så spelar det ingen roll vad man får för betyg. Bara man klarar sig genom sin utbildning eller man kommer över vad det var på CAST där jag pluggade. Och jag har alltid tyckt om att plugga och lite så här gillar att tävla och få bra betyg på grejer. Men när jag insåg på riktigt att det är inte så viktigt, utan det är viktigt att man klarar sin utbildning på universitetsnivå. I alla fall om man ska plugga ekonomi. Då insåg jag att då började jag inte plugga de här kvällarna. Och då hade jag plötsligt ganska mycket tid över. Och jag hade gjort ett sommar internship på SCB och tyckte det var trevligt, så att jag mejlade SCB och frågade om jag fick jobba lite extra på deras Londonkontor, och det fick jag. Så att jag höll på med lite olika saker. Derivat och bygga någon modell kring det där. Jag vet fortfarande inte riktigt vad jag byggde. Men ja, det var så jag i alla fall kom in på SCB. Och fick möjlighet att jobba kvällar. Och var jättekul.
Och sen stannade du kvar där i ungefär 3 år till efter skolan i London.
Ja, men precis. Då började jag. Och jag har alltid tyckt att, eller haft ett intresse för aktier, trodde jag, till en början. Men det visade sig att det egentligen intresset handlade nog snarare om bolag. Men jag tyckte att aktier är någonting som är lite spännande och lite kul. Och man får ta del av någonting om man köper en aktie och vara med på någon resa och sätta sig in och faktiskt känna att man har en del av det. Så att jag har tyckt att det är kul med aktier. Och då hoppade jag in på en roll som heter equity sales, eller mäklare egentligen. Där jag talade med internationella institutioner om svenska eller nordiska aktier i princip. Så att framförallt Londonbaserade investerare. Och så berättade jag lite om varför man ska köpa eller sälja en H&M-aktie ungefär.
Ja, och ungefär sen kom jag ihåg att jag träffade dig på en kopp kaffe efter 3 år. Du hade varit på SEB-banken. Och då sa du, nej, nu flyttar jag hem till Stockholm. Vad låg bakom det beslutet och vad gjorde du sen?
Nej, men jag insåg att jag inte egentligen, alltså mäkleriet och equity sales, det var absolut skitkul. Jag ångrar ingenting, men jag insåg att, och jag är ledsen till alla forna kollegor, men jag tror jag insåg ganska snabbt att de här jobben, det är ju ett utsatt jobb i den bemärkelsen att det faktiskt har blivit färre och färre mäklare runt om. Och jag insåg att antingen så måste jag älska det här dygnet runt, att om jag verkligen vill bli bäst på det, och då ska jag kanske hoppa över på någon, prova någon annan bank här i London och liksom verkligen satsa på det, eller så ska jag röra mig mot någonting annat. Och då insåg jag att jag tycker ju att jag ville gå lite djupare och jag intresserar mig för bolagen egentligen. Och eftersom jag trivdes väldigt bra på SCB och hade mycket vänner som hade flyttat tillbaka till Sverige, så blev det naturligt för mig att fråga om det fanns någonting inom investmentbanken. Alltså den delen av banken som kanske jobbar lite närmare bolagsrådgivning i lite större projekt. Och med min bakgrund med kapitalmarknadsbakgrund eller lite kunskap om börserna, så passade då den rollen som jag blev erbjuden inom, det heter Equity Capital Markets eller kapitalmarknadsrådgivning i kort. Det passade mig ganska bra, så att ja, det var egentligen jobbet skulle jag säga, och sen så var det inte helt främmande för mig att flytta hem.
Och hur många år var du på SEB-banken i Stockholm innan du fick reda på Flat Capital?
Oh shit, 4, 5? 4, 5,
Och vad gjorde du rent konkret då på ditt arbete i Stockholm?
Jag hjälpte, eller jag var rådgivare får man väl säga, till antingen bolag som behövde ta in kapital för att växa i anslutning till att de kanske skulle börsnoteras eller inför en börsnotering. Så att man tog in kapital till bolaget för att man behövde och ville det av olika anledningar 1, 2, 3 år innan en börsnotering eller under. Det var väl liksom, hur lägger man upp det? Hur säljer man in det här bolaget? Och vilka investerare borde titta på det här bolaget? Och lite sådana där typ av frågor. Hur värderar man bolaget? Och sen även bolag som var på börsen, som hade olika typer av kanske större aktieägare som antingen ville sälja större block som man inte kunde sälja rakt ut i marknaden, utan man behövde göra lite större strukturerade affärer ungefär så. Så att då kunde jag tala med de typerna av investerare för hur de skulle sälja då, till exempel.
Om vi har ju säkert en del unga tjejer och killar som lyssnar på detta och kanske vill göra karriär i finansbranschen. Vad kan de göra för att lyckas?
Ja, jag tror att mitt bästa råd är att hitta, att våga höra av sig naturligtvis och intressera sig för hur man kommer in på de här rollerna eller internships eller hur man börjar, hur man får in en fot så att säga. Men när man har en fot inne, så tror jag mitt bästa råd är att förse sig själva med människor eller kulturer som inte är så hierarkiska, vilket de kan vara eller historiskt att ha varit på många banker. Jag tror att det håller på att förändras. SEB som jag tycker var fantastiska på många sätt, de var väldigt måna om att släppa fram yngre förmågor. Och då är väl egentligen mitt tips att hitta en sån kultur och försöka att ta plats och att försöka göra så mycket misstag som det bara går, för att det är lite meningen när man ger sig ut. Sådär. För att jag tror att kulturen är ofta att man ska vara så, det är liksom hierarkiskt, och så ska man liksom göra allting rätt, och så tar allting. Det har liksom följt någon slags trappa och alla de här grejerna. Min erfarenhet, och nu vet jag inte om jag har rätt erfarenhet, men mitt tips är nog att hitta en sån kultur och att våga göra misstag i en sån kultur.
Jättebra råd tycker jag. Om våran intel stämmer så fick du sen, du kom i kontakt genom en vän med paret Siemiatkowski, och du blev intervjuad hemma i deras vardagsrum. Kan du berätta lite grann om den processen?
Men som sagt, vi båda, både Nina och Sebastian, kände Amaury de Porrette, som jag också känner och har jobbat med, som hade diskuterat med Nina och Sebastian om vad de skulle hitta på med Flat. Och de hade rekryteringsspår, eller de hade ju landat i att varken Nina eller Sebastian har tid och möjlighet att operationellt sköta det. Så de var ganska tydliga med att de behöver en vd. Och Amaury då tipsade mig om det här, och det lät ju hur spännande som helst naturligtvis. Och då sa jag att jag gärna träffar Nina och Sebastian och berättar lite om mig och lite så. Och då fick jag åka hem till dem och sitta och bli ifrågasatt, höll jag på att säga. En intervju eller meet and greet. Och sen så hade de ju ett spår, liksom, ett klassiskt rekryteringsspår. Så att, det hade de. Och sen så hade jag ju turen då att bli erbjuden jobbet.
Kul.
Ja.
Framförallt Sebastian är ju en väldigt offentlig person. Hur är det att träffa honom till vardags?
Jo, men jag kände ju såklart till Sebastian som vd och grundare för Klarna, och inspirerad av vad han har gjort, och framförallt att han har hållit på med det så länge och byggt någonting väldigt, väldigt stort. Så det är klart att lite sådär nervös blir man ju när man har liksom sett och läst om en person som man sen träffar IRL. Det var lite speciellt, men sen så inser man ju efter 2 minuter eller 3 minuter att det är ju en vanlig person. Och jag tror att i en dynamik där man ska jobba tillsammans så kan man liksom inte idolisera. Man kan ju respektera och man kan se upp till och alla de grejerna, och det är klart att jag gör det, men jag tror inte att den här idoliseringen av Sebastian, den försvinner när man börjar jobba tillsammans. Men som sagt, det betyder inte att jag inte är inspirerad av honom och liksom tycker att han gör ett fantastiskt jobb, men jag får inte den här starstrike-känslan så, utan han är ju en vanlig människa som är väldigt duktig på det han håller på med, och med väldigt mycket intressanta infallsvinklar, sätt att fundera och tänka, ifrågasätta och sådär, som jag lär mig väldigt mycket av.
Jag ska prata lite mer om Flat Capital.
Ja, men precis. Jag tänkte att vi skulle hoppa in i Flat Capital. Och jag tänkte bara göra full disclosure. Så här, jag äger faktiskt aktier i Flat Capital. Bara så att alla som lyssnar
gör det, vet det. Vad om kul. Det.
Ja, jag var med på IPO. Jag känner ju racing gammalt och tyckte det var jättekul när du gick igenom IPO-processen. Vi fått det ur världen i alla fall. Men vi kör igång på Flat Capital tycker jag, Niklas.
Ja, vi kan börja direkt med att du kan få gärna ge ett par exempel på bolag som Flat Capital investerar i när de var relativt okända men som har blivit stora idag.
Ja, för att ta ett steg tillbaka så egentligen så, som jag tyckte du berättade lite tidigare, så är ju Flat Capital egentligen resultatet av Nina och Sebastians investeringar som de själva har hållit på med sedan 2013. Så att med båda respektives liksom entreprenörsresor och Sebastians resa med Klarna, så har ju de träffat och inspirerats av andra entreprenörer som har frågat dem att kan inte komma in och investera lite i oss. Alltså det kallas angel eller ängelinvesteringar ungefär. Och så började det, och där finns det ju ett par roliga historier. Till exempel så investerade Nina och Sebastian i Fredrik Hamilton redan 2013, men bolaget blev liksom Nu heter ju inte Budbee längre, men de gick alltså in i Budbee innan det var det bolaget som vi känner till idag. Vilket jag tycker är häftigt att få ha varit med på en sån typ av resa då, genom Flat indirekt. Och även om jag har kommit in mycket senare så är man ju lite stolt att de hittade ett så fantastiskt bolag tidigt. Ett annat sånt exempel är Nina och Sebastians investering i Truecaller som gjordes alltså långt innan börsnoteringen 2021 utan redan då 2013. Och historierna där omkring om hur de inspirerades av Alan Namis drivkraft och att ha haft det privilegiet att följa dem till notering och nu även som aktieägare i den noterade aktien är ju faktiskt två väldigt bra exempel skulle jag vilja säga.
Du har ju tidigare sagt i andra intervjuer att det är tre viktiga faktorer som ni tittar på i utvärdering av nya investeringar och de är team, marknad och produkt. Kan du utveckla din syn lite grann på de tre?
Ja, alltså sättet vi, som vi gör investeringar på framförallt, det handlar ju om våran nisch eller vad man ska säga. Det är ju att hitta onoterade tillväxtbolag globalt. Och jag sitter inte och filtrerar de tusentals bolag som finns i världen för att hitta dem själva eller själv faktiskt. Utan vi jobbar uteslutande med det nätverk som styrelsen och Sebastian har liksom jobbat upp, framförallt av Sebastian i de 18 åren som han har drivit Klarna. Så att vi tittar nästan uteslutande på bolag som kommer upp eller som vi har tittat på genom Sebastians och styrelsen, som jag sa, nätverk av investerare och entreprenörer. Så det är liksom vårt första filter. Så. Men när vi då har tittat eller uppmärksammat ett bolag som vi säger att en av världens bästa investerare har gått in i, Sequoia Capital har gått in i ett bolag, så tittar vi på det. Då måste vi naturligtvis själva göra en bedömning om vi tror att det kan vara någonting. Och då kommer vi in på vår egen liksom analys av bolaget. Och då har vi ju sagt att team, det är ju bara för att utvidga det, så handlar ju allting om människor och människors förmåga och drivkrafter. Och går man in i bolag i tillväxtfas eller i bolag i ganska tidiga skeden ändå, så är vår erfarenhet att det tar extremt mycket, alltså det tar tid och kraft och det är inte så fancy eller det är liksom ingen rak väg att bygga ett bolag. Och det är inte så många som besitter den typen av talang att orka bygga bolag över säg 10 plus kanske 20 års tid. Så att det gäller att hitta de här människorna som har den drivkraften och inte fel typ av incitament. Typ att man, det är inget fel att vilja tjäna pengar och det får man gärna säga att man vill, men det ska liksom inte vara drivkraften. Så väldigt mycket kring känsla för teamet eller grundarna eller de som faktiskt sitter i förarsätet att liksom lyckas leverera på den här planen då över lång sikt. För vi investerar med lång, liksom, en idé om att vara långsiktig ägare. Marknad. Ja, jag tror att det finns ju fantastiska bolag i olika typer av marknader, men en sak som för oss som vi verkligen vill vara med eller ta en del av det. När vi tittar på bolag så måste det finnas en globalt tillräckligt stor marknad för att det här ska kunna bli, om man drömmer då, nästa Truecaller eller Instabi eller kanske Klarna. Alltså att man ser att uppsidan är extremt stor och att marknaden inte sätter stopp för det. Och då är det ju, eftersom vi igen, som jag sa, vi är långsiktiga investerare, så är det ju jätteviktigt att det finns en underliggande strukturell trend som möjliggör tillväxt. Och produkten, ja, det är ju jätteviktigt att man känner att det här är faktiskt en produkt som löser ett problem, ett riktigt problem. För har du liksom inte en produkt eller tjänst eller det du faktiskt säljer, så kommer inte någon vara beredd att betala för det, tror vi. Alltså att då kanske det inte finns någon lönsamhet i affärsmodellen. Så att är produkten, håller den och löser den ett riktigt problem? Och hur kan man utveckla den? Och vad finns det för möjligheter i produkten? Ungefär så. Det var ganska kortfattat, men jag hoppas att det var lite tydligare.
Rent konkret, kan du beskriva processen när ni investerar i ett nytt bolag? Alltså er interna process?
Ja, så vi är ju en liten organisation om två anställda och Antonio då, vår CFO, han kom in för bara ett par månader sedan. Så att vi är en väldigt liten organisation och det innebär ju att vi måste jobba väldigt effektivt för att hitta de här typerna av bolag. Och då, som jag var inne på tidigare, så handlar det ju om att filtrera investeringsmöjligheter genom nätverket, alltså genom duktiga investerare och duktiga entreprenörer. Och det är ju i väldigt tajt dialog med styrelsen som vi hör talas om de bolagen. Och för att vara helt transparent och ärlig så skulle jag säga att alla investeringsprocesser som vi har gjort hittills sen vi började jobba tillsammans har varit liksom extremt olika varandra. Det har varit allt ifrån att det kommer någonting som Sebastian kastat eller träffat någon entreprenör och sen så har vi en vecka på oss att egentligen analysera det här och sen så 10 dagar senare så var det klart. Och till att det har varit extremt strukturerade processer där vi har hunnit vända och vrida på varenda liten fråga. Liksom. Så det har varit extremt olika processer. Så jag skulle säga att det enklaste varit att det inte finns någon ett gyllene liksom, sätt för oss. Men det vi vill och så som vi liksom aspirerar på att jobba, det är ju liksom att följa vårt nätverk och följa vad som händer i styrelsen som genom deras bolag och vad de ser och vad de hör. Identifiera de här bolagen och vi har en lista på typ 50 bolag som vi tycker är väldigt intressanta. Hör av sig till dem, försöka se om vi kan få lära känna varandra och sen så komma in när tillfälle ges. Men det har inte bara varit på det sättet som de här investeringarna har gått till.
För många som lyssnar kanske det här med aktier och bolag är det är mycket siffror. De tror att du sitter och räknar hela dagarna kanske. Men i den onoterade världen så är det mycket mer än så. Så kanske den här DD-processen, due diligence, är det du spenderar mest tid på. Kan du bara förklara lite grann för de som lyssnar, vad är en skillnad mot en noterad aktie, en onoterad bolag, när du tittar på det?
Ja, en DD-process eller en due diligence-process, det är ju när egentligen en aktiv eller en större investerare i anslutning till en form av kapitalresning eller en transaktion som man egentligen börjar lyfta på locket lite mer för att förstå bolaget ordentligt. Och det kan ju vara allt ifrån techmässigt, håller tech-stacken, alltså har det bolag, det som bolaget har byggt upp, håller det tekniskt, håller det kommersiellt, stämmer siffrorna och känns det realistiskt? Alltså en DD-process handlar egentligen om att djupdyka och verkligen förstå bolaget. Och för att vara liksom verkligen tydlig med det på flat sida, det är att sådana här due diligence-processer, man kan ju göra förenklade och mer avancerade. Det är klart att det finns ett spektra, men generellt sett så är det en väldigt påkostad, tidskrävande uppgift. Och vi har ju satt det lite i system, vilket också är en risk med flat. Men eftersom vi investerar jämte ofta då världens mest avancerade och faktiskt erkänt duktiga investerare, så är en del av vår process för att kunna ha en kostnadseffektiv organisation, det är att vi gör ingen egen due diligence. Av den enkla anledningen att vi inte är stora aktiva ägare som sätter villkoren. Men vi får faktiskt väldigt ofta ta del av den DD-process som har gjorts. Och då tittar vi ju på den och kollar, har de tittat på allting och vad är deras bedömning av den här processen, så att säga. Så jobbar vi för att vara transparenta. Vi jobbar inte själv med DD-processer, utan min analys handlar om, har världens bästa investerare, har de gjort rätt analys ungefär? Och jag tror att skillnaden mellan noterat och onoterat, det är väl att i en noterad miljö så ska ju marknaden prissätta det här bolaget i liksom perfekt. Alltså det finns ju redan en marknad och en ofta vedertagen publik uppfattning och kanske ofta analys tillgänglig, kvartalsrapporter, årsredovisningar som man kan själv eller ska kunna fatta egna rationella investeringsbeslut på. Medan i onoterade bolag så får du ju absolut, det finns ju en anledning varför de inte är på börsen. Och det är ju kanske då delvis att de inte måste ge ut all typ av information. Så där ska man ju vara, liksom, man ska ju vara väl medveten om att det finns risker med att gå in i onoterat. För att all typ av information är inte publikt tillgänglig och de måste inte heller ge ut den informationen. Annat än i då de här typ kapitalresningarna till exempel.
En av våra senaste investeringar är i OpenAI, bolaget bakom ChatGPT. Du får gärna berätta lite om den investeringen.
Den bakgrunden till investeringen, och det tycker ju vi, alltså vi följer ju precis som vi allihopa, höll jag på att säga, AI och vad är riskerna och möjligheterna med AI-utvecklingen nu. Och jag tror inte någon egentligen riktigt kan ge ett perfekt svar på det, utan vi kan väl alla konstatera att det är ett stort paradigmskifte som vi är med om just nu och att det går extremt fort och det kommer med stora möjligheter och stora risker liksom. Och ett av de bolagen som faktiskt är med och revolutionerar och driver hela det här skiftet kan man ju hävda är ju OpenAI. Och där har ju vi haft privilegiet genom Sebastian att ha en väldigt nära relation direkt med bolaget. Alltså Sam Altman som är Opens vd är ju faktiskt en person som Sebastian haft möjligheten att prata personligen med och testa deras produkter och försöka förstå. Så att det är ju ett fantastiskt bolag att få exponering till naturligtvis. Och vi är jätteglada att få vara med på den resan. Och vad den slutar och vad den innebär, det vet faktiskt inte vi. Men vi tror att potentialen och möjligheten är för stor för att inte vara med.
Beskriv gärna något misstag från de sista 3 åren som gav värdefulla insikter som kanske har gjort Flat Capital eller dig själv starkare idag.
Alltså jag vet inte hur många misstag jag har gjort så att jag vet knappt var jag ska börja. Nej, men man lär sig hela tiden grejer om vad som är viktigt tror jag. I början så det första misstaget, och det här finns ju en stor risk att det här låter arrogant på något sätt och det är inte min mening, men när jag började eller när vi började och börsnoterade Flat så var vi, och vi har alltid haft ambitionen om att ha ett öppet mandat, alltså investeringsmandat, och kunna vara flexibla. Men om man är en person och så får man in typ 1000 investeringsmöjligheter så är det inte praktiskt möjligt att analysera de här 1000 möjligheterna. Och det första misstaget jag gjorde, tror jag, det var att liksom prioritera tiden lite fel. Alltså jag träffade alla de här entreprenörerna och det var ju fantastiskt lärorikt i sig, men ingenting ledde egentligen till en investering, utan det ledde nog till att jag var ganska pressad och stressad och egentligen har lagt lite fel fokus. Så att prioritera tid, för det har jag ganska lite av, särskilt också med ett liv utanför Flat också, så är det är ju någonting som jag tror att där har jag gjort många fel liksom, genom den här resan, definitivt. Men jag säger absolut inte att jag prioriterar rätt idag, men jag är betydligt bättre på det än för 2 år sedan. Alltså betydligt bättre. Så att prioritera tiden och förstå vad som är viktigt på riktigt för liksom, verksamheten och det man vill. Att våga titta uppåt och faktiskt sätta sig i förarsätet och säga att vi ska vara här om 1 år och vad behöver jag fokusera på för att komma dit. Och sen att kunna vara lite fräck och stänga ut annat som är mindre viktigt. Det är den absolut tuffaste uppgiften tycker jag och tycker fortfarande. Men jag är mycket bättre på den.
Det låter som att du har blivit bättre på att säga nej. Vet du, klassiska.
Ja, och det är så jobbigt. Alltså, man gillar ju inte att säga nej till saker. Men när man har gjort det ett par gånger så blir man ju faktiskt lite bättre på det. Så är det. Och sen, nej men jag har lärt mig. Sen så har det ju också, om man kommer in 2022. Så jag menar, när vi gick till börsen så var det ju fortfarande väldigt goda tider och det ändrades ganska abrupt, och även om man kan säga att många har talat om att marknaden står inför förändring med de här liksom gratispengarna och låga räntorna som har funnits länge, och att effekten av covid och mycket annat liksom kommer att slå bakut, så gick det ju väldigt fort i vår värld. Alltså marknadsklimatet, men även geopolitiska klimatet och allt möjligt. Alltså världsläget ändrades ju abrupt i samband med, ja, ganska bra tajmat med Putins fruktansvärda intåg i Ukraina. Däromkring går. Och jag menar, lärdomarna under 2022 är ju extrema, naturligtvis. Där vet jag inte hur mycket misstag man gjorde, men det är klart man gjorde misstag, men väldigt mycket som man ändå har hunnit lära sig av det.
Om vi backar bandet ett par år till när du kom in i Flat Capital. Ni var inte noterade, du var med genom hela resan och notera Flat Capital på börsen. Idag när du tittar tillbaks, hade det varit bättre att inte noteras, för nackdelar genom att vara börsnoterad helt enkelt?
Nej, alltså jag tror så här i efterhand. Alltså det där är ju egentligen så är det en ägarfråga och någonting som Nina och Sebastian är bäst lämpade att svara på. Men min take är ju att vi hade extrem tur med att gå ut i marknaden när vi gjorde det. Och det visste vi faktiskt inte då, men hade vi velat göra det ett år senare så är det inte säkert att det hade varit möjligt helt enkelt. Så att man får ju säga att, och det kanske inte hade varit möjligt idag, det, kanske, men det vet vi ju inte. Så jag tror att man ska nog inte ångra saker man har gjort så mycket, och jag tror att vi var ju extremt övertecknade i vår notering många gånger om, och vi hade kunnat ta in mer kapital. Det är väl någonting som grämer mig i efterhand lite grann, att fasen, vi skulle kanske ha tagit in lite mer kapital där och då. Men det gjorde vi inte, och det blev ändå väldigt bra. Och nu är vi på börsen, och jag tror att det långsiktiga ambitionen om att bygga upp ett investeringsbolag som ändå är stort och som är en liten del av gemene mans portfölj och liksom idén som vi har, det är någonting som vi bygger på väldigt lång sikt när vi funderar, och då kanske inte tajmingen ett eller två år ska vara det som spelar roll när vi liksom blickar tillbaka om 10-20 år kanske. Liksom. Mm.
Och som börs-vd har du blivit en ganska offentlig person också. Det har ju också sina fördelar och nackdelar. Om man tänker på negativ press, media, de vill alltid hitta någon vinkel och så vidare. Hur hanterar man det?
Ja, det är väl det mest naiva jag gjorde när jag tog jobbet. För jag trodde inte att man behövde vara särskilt. Jag fattade liksom, jag tänkte att det var en kvartalsrapport när man ska skriva några rader. Och sen så var det inte så mycket mer med det. Men så där var jag nog naiv. Sen så tror jag att man påverkas definitivt. Man är ju bara människa och jag påverkas absolut. Och det jag ska säga att, för det första, det är inte så att jag är jättepublik, men det är klart att när vi har gjort någonting så har vi ju haft både den för- och nackdelen att det faktiskt har ofta fångats upp i media, och det bryr man sig ju om, men man kanske bryr sig mer om det här att det liksom påverkar ju bolaget, och man blir typ ledsen om det står någonting taskigt och glad om det står någonting bra. Men jag tror att för att man ska, alla är olika hanterar det där, men jag försöker att liksom helt koppla bort min egen känsla kring det och liksom titta på det lite mer pragmatiskt och se det som kommunikation istället till aktieägare. Att det liksom är en viktig komponent för dem som faktiskt är med på Flat, att de känner att det finns personer bakom och någonting som vi jobbar för. Och sen det som är negativt och positivt, det ska man liksom kortsiktigt inte förkovra sig.
Om du ska in i hissen och det kommer in en kille och säger du är Hanna från Flat Capital, varför ska vi investera i er? Vad är hisspitchen, den klassiska hisspitchen på Flat Capital på vägen ner på fredag eftermiddag? Vad säger du, varför ska man investera i Flat Capital?
Ja, men vi vill väl få personer, vi vill ju ge access till onoterade tillväxtbolag som vi tror kommer ge en extremt hög avkastning över tid. Så att vi ger egentligen access till bolag, globala ledande, världsledande bolag som man inte kan få ta del av. Och sen brukar vi alltid kila in att vi vill alltid sälja oss, och vi vill ju ha så många aktieägare som möjligt. Men vi är också väldigt måna om att våra aktieägare förstår att vi går in i bolag som har hög tillväxt, extremt starka team och ledare och dessutom ofta väldigt, väldigt duktiga investerare i ryggen. Men det betyder ju inte att det inte kommer med hög risk. Så att vi vill vara en krydda i folks portföljer och leverera en väldigt attraktiv avkastning över tid.
Hur gör du privat när du investerar? Kör du aktier eller kör du fonder eller andra tillgångar?
Jag har egentligen, det var så många år sedan som jag så här, har fått hålla på med aktier. Jag är så rädd om att man gör fel. Just om man har varit rådgivare, då fick man inte hålla på med aktier när jag var på SCB då. Och nu när jag sitter på flät, då behöver jag också tänka till lite innan jag gör saker hur som helst. Nu känner jag inte lika begränsad kanske. Men jag ska säga att jag har bara haft aktier. Jag har nog aldrig haft en fond, någon fond har jag gått in i, tror jag. Lite grann så till mina barn. Men aktier, för det är det jag tycker är roligt.
Vi kan bara hålla med faktiskt. Vi tycker också aktier. Mm. Och som du sa tidigare när vi började, att bolag är väldigt intressanta. Bygga bolag och liksom det här med, det skapar jobb, det skapar mycket glädje faktiskt. Så det är väldigt kul.
Ja, man känner att man är en liten del, även om man äger en aktie i ett jättestort bolag. Man har ju ändå rätt att delta på stämman där och göra sin röst hörd. Känner att man är del av en resa och liksom kan nörda ner sig i det här bolaget och känna att man jag tycker att det är, man följer upp och så följer man ner. Jag håller inte på att handla, utan går jag in i någonting så brukar jag försöka ha ett långsiktigt perspektiv. Man är liksom med på någon resa och känner sig delaktig, och jag tycker det är väldigt kul.
Du hinner över med att sitta i ett par bolagsstyrelser. Berätta gärna mer om det och på vilket sätt det kan vara värdefullt för dig i din roll som vd på Flat Capital.
Ja, det har jag egentligen fått möjlighet till innan jag tog rollen. Och det första jag gjorde var det första seriösa då. Det var ju Svenska Nyttbostäder som är ett börsnoterat bolag. Och en spin-off från ett fastighetsbolag som heter Alm Equity. Och där har jag känt privilegiet att liksom inspireras av och lära känna Joakim Alm. Så det är egentligen bakgrunden. Och sen har jag även sitter i styrelsen för Klövern sedan något år tillbaka. Och lärdomen är ju extrem, eftersom de här båda bolagen verkar i fastighetsmarknaden. Och den är olik tech och onoterade världen på många sätt, men den är lik på det sättet att den har straffats väldigt hårt senaste året när ränteläget har förändrats. Så att vi har naturligtvis jobbat mycket med det, och jag har lärt mig extremt mycket. Men en viktig lärdom tror jag, som jag verkligen tänker på, det är att styrelseuppdrag låter så himla snyggt och fancy, och så tänker man, ja men det är bara 5 möten per år eller något sånt där, och så ska man sitta och typ hålla med, och det är liksom inte så mycket mer än det. Det är någon slags fördomsfull, helt felaktig bild, att tar man ett sånt typ av ansvar så ska man också förstå att det är ett stort ansvar och det kan innebära mycket jobb, särskilt när det blåser. Så att man ska liksom inte ta sig an styrelseuppdrag hur som helst, är väl det jag kan säga. Utan det, men på gott och ont, man lär sig extremt, extremt mycket.
Men du har ända sedan universitetet så har du varit en person som jobbar väldigt hårt och tycker om att jobba väldigt hårt. Så vi är inte jätteförvånade att du sitter i ett antal styrelser. Men vi ska prata med Nina och Sebastian och ska vi fixa ett år ledigt åt dig. Och då ska i gengäld så måste du skriva en bok. Vad tänker du skriva den boken om?
Ja, men jag ska ju ha ett bra svar på det här. Iakttagelser. Alltså någonting som jag går och funderar väldigt mycket på nu, och ju mer vi är med om så mycket och man har inte så mycket tid att reflektera, och jag tycker jag har för lite tid för det. Men när jag funderar så funderar jag väldigt mycket på det här med liksom mänskliga drivkrafter och vad gör en bra entreprenör. Det är väl liksom lite kanske ett komplex jag har, för jag har ju faktiskt aldrig startat ett bolag eller jobbat på så sätt med någonting citattecken riktigt liksom. Så att på något sätt så har jag väl någon så här komplex relation till entreprenörer, för jag tycker det är så häftigt, entreprenörskap och bolagsbyggande. Så det kanske skulle boken skulle kanske handla om mina reflektioner som enkel tjänsteman vid sidan av, att liksom begrunda på håll de här entreprenörerna och vad som skiljer en bra entreprenör från en annan entreprenör. Och särskilt i ljuset av vad som händer med världen just nu, typ. Något sånt.
Ja. Intressant svar. Vilken intressant fråga borde vi ställa till dig, Hanna, som du gärna hade svarat på?
Nej, men gud. Jag var smittad på helgen. Det är fredag. Nej, men jag vet faktiskt inte. Jag tycker ni har ställt väldigt roliga frågor. Lite udda frågor. Och jag tycker att vi har pratat en del om vad Flat gör. Det är väl det viktigaste i det här sammanhanget, om ni frågar mig. Så att jag tycker ni har gjort ett strålande jobb. Jag har inte så mycket att tillägga från mitt håll.
Om vi tar en sista fråga då. Vem skulle du vilja se, eller vem tror du hade varit en bra gäst hos oss i framtiden?
Kul.
Gärna en duktig entreprenör och gärna en duktig kvinnlig
entreprenör. Ja, absolut. Eftersom ni fokuserar på det ni håller på med är ju skitspännande. Så jag hade nog och tycker väldigt roligt att lyssna på entreprenörers resor och liksom duktiga människor. Men inte bara de här uppenbara som har massa success stories, utan de här som har gjort massa misslyckanden och kanske inte lyckats och så här. Det är ju en framgång i sig. Alltså hitta någon så här riktigt nitig entreprenör som har liksom både gjort rätt och fel och som kan liksom berätta sin nakna sanning om när man har gjort fel. Det hade jag tyckt var jättekul att lyssna på.
Men inget namn som kommer fram i huvudet?
Nej, men jag får fundera. Så det kan jag kan höra av mig eller jag kan skriva till er på något sätt.
Du får helgen att fundera så uppskattar
jag
det.
Jag får helgen på mig, tack snälla.
Ja, men tusen tack för att du ställde upp och pratade med oss idag.
Nej, det är jag som ska tacka. Jag är jätteglad att få ha varit med på ett hörn. Så jättekul.